Då går vi till nästa ärende. Tre, det är också en interpellation. Då är det angående förvaltningen av mark och skog i Hässleholms kommun. Varsågod.
Ja, Jeanette Lando, Miljöpartiet, har lämnat in en interpellation om förvaltningen av mark och skog i Hässleholms kommun. Och interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Urban Widmark, Moderaterna, som i sin tur har överlåtit besvarandet till kommunstyrelsens första vice ordförande, Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet.
Jag lämnar ordet till Lars-Göran Wiberg. Varsågod.
Ordförande, fullmäktige. Det här är en fråga som berör mycket hur man sköter skog och mark. Skog och mark påverkas oerhört mycket av mänsklig påverkan och allt gjort. Och därför har jag bett ordföranden om tillåtelse att rulla ett litet bildspel samtidigt här. För att då visa de här markerna vi pratar om många gånger. Som är påverkade under många, många år av mänsklig påverkan. Interpellationen och interpellanten ställer här fyra frågor. Vad tänker man göra åt de stora brister som gång på gång upptäcks i skötsel och förvaltning av träd och skog i kommunen? Fråga två. Vad görs för att säkerställa att entreprenörer har kompetens inom uthållighetsskogsbruk och ges möjlighet att delta på lika villkor i de kommunala upphandlingarna? När ska de nuvarande entreprenörerna ställa till svar så blir ersättningsskyldiga för de överträdelser som man de facto har begått? Hur kommer man att arbeta för att garantera att ovan beskrivna misstag inte upprepas i framtiden? Och svar är som följer. Hässleholms kommuns skogsinnehav ägs direkt av kommunen, dels direkt genom det helägda aktiebolaget Hibab. Vad först gäller den skogsmark som ägs av kommunen får jag svara följande. Kommunens hela skogsinnehav är certifierat enligt FSC och PFC. Det innebär att alla åtgärder som utförs och alla entreprenörer som arbetar i våra skogar följer de krav som ställs av dessa organisationer. Genom ett samarbetsavtal med Skogsstyrelsen får vi professionell hjälp med planering och uppföljning av skogsdriften. I avtalet ingår bland annat årliga avverknings- och åtgärdsplaner, uppdatering av skogsbruksplan och kontroll av utförda åtgärder. Kommunens skogsbruksplan är från 2010 och upprättad enligt den speciella modell som SLU och Skogsstyrelsen har tagit fram för kommuner och landsting. I planen tar man särskild hänsyn till rekreation och kulturminnesvård. Det ovannämnda innebär sammanfattningsvis enligt min uppfattning att förvaltning av kommunens skogar i högsta grad är professionell. Kommunen har för närvarande ett avtal om försäljning av skog på rot med söjdved. Övriga åtgärder såsom röjning och plantering handlas upp i varje tillfälle. De senaste röjningarna har efter upphandling utförs av Skogssällskapet. Hässleholms Teknik AB har också utfört röjningar i mindre omfattning inne i tätorterna. Det är alltså inte korrekt att påstå att endast en entreprenör vinner de kommunala upphandlingarna av skogstjänst. Inte heller är det rätt som påstått att entreprenörerna, citat, ges fria händer att avverka. För varje avverkningsuppdrag skrivs ett kontrakt, eller ett traktdirektiv om man använder de professionella språken, som reglerar inte bara vilket bestånd som ska avverkas utan även andra åtgärder som ska göras i samband med avverkning, till exempel röjning, reparation av vägar, återställande av diken, med mera, med mera. Angående Österås. Avverkningen gjordes i samband med avlopps- och anläggning av konstgräsplanen och då röjdes och gallrades även angränsande skogsbestånd. Denna åtgärd var helt i linje med den av Skogsstyrelsen framtagna skogsbruksplanen. Angående arrendemark. För att kunna bevara ett öppet jordbrukslandskap, kulturlandskap, är det nödvändigt att kunna arrendera ut marken för att den ska kunna brukas eller betas. Och då är man ibland tvungen att tillmötesgå önskemål för arrendatorn om trädfällning. Bedömningarna görs i varje särskilt fall och hänsyn till natur och biologisk mångfald tas i så stor utsträckning som möjligt. Kan jag få ta lite vatten av dig, Lena, eller i alla fall din flaska?
Ursäkta.
Det är min uppfattning att någon obefogad avverkning inte har skett i dessa sammanhang. Angående kommunekolog. Det finns inte längre någon tjänsteman i kommunen som formellt har titeln kommunekolog, men däremot en ekolog med stadsbyggnad på stadsbyggnadskontoret. I dagligt tal kallas han nog fortfarande kommunekolog. Enligt uppgift hanterar han likartade frågor som den tidigare kommunekologen. Han har ett samarbete med både kommunen och HIBAB. Det är min uppfattning att detta samarbete bör intensifieras och fördjupas, och jag kommer att arbeta för det och har redan gjort. Vad gäller HIBABs skogsinnehav så gäller följande. Skogsinnehavet finns på fastigheten Tormestorp 531 som har en areal av 2100 hektar var 1400 hektar skog. Kommunen förvärvade fastigheten av Försvarsmakten och den kom i HIBABs ägo 2005. Av beslutad skogsbruksplan från 2008 framgår att bolagets målsättning är att öka lövskogen inte bara som andel av den totala skogen utan också i absoluta tal med det måttet som man mäter skogens skogskubikmeter. År 2018 kommer det således att finnas mer skog än idag och ökningen kommer helt att vara lövskog. Alltsedan kommunen förvärvade skogen och Försvarsmakten har Jan-Erik Bergqvist, Skogsförvaltnings AB, anlitats av förvaltning av skogen. Jan-Erik har tidigare haft motsvarande uppdrag för Försvarsmakten, har mer än 40 års erfarenhet av området och ni ser resultatet på många av de bilderna som rullar här. Det finns således en betydande kompetens och erfarenhet när det gäller att förvalta fastigheten. 2007 gick bolaget ut med en upphandling gällande bland annat avverkningstjänster. Sydved ABs anbud var det mest förmånligast och det antogs. Bolaget har under avtalsperioden sedan 2008 alltid agerat professionellt och har varit en seriös skogsentreprenör vad gäller såväl avverkningsuppdrag som skogsvårdande uppdrag. Hösten 2011 skedde en slutavverkning på 8,5 hektar i den nordvästra delen av fastigheten. Beståndet där bestod av blandskog och har nyttjats av Försvarsmakten som citat bivaxskog och framryckningsterräng. Ett citat som kommer från den gamla militära terminologin och har därför fått diverse skador. Vid avverkning utförde entreprenören inte sitt uppdrag på bästa sätt genom att man inte lämnade kvar tillräckligt många naturträd och man brast därigenom i naturvårdshänsyn. Vidare försummade man att lämna in avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Denna försummelse är polisanmäld. Frågan om brott är begånget är däremot föremål för utredning och alltså ännu inte avgjort. Det handlar alltså inte om flera fall av påstådd olaglig avverkning utan om ett fall som gäller underlåtet att anmäla avverkning. Tackar.
Tack. Och då går ordet till planten från ett land och varsågod.
Ordförande, fullmäktige kollegor, åhörare. Jag tackar för svaret, Lars-Göran. Visserligen så ställde jag då den här interpellationen till kommunstyrelsens ordförande som ju har det yttersta ansvaret för övergripande och strategiska frågor. Och han borde ju rimligen ha ganska god insikt också i de här frågorna eftersom han sitter med i styrelsen för HIBAB. Så det var så jag tänkte när jag ställde den till dig. Men ett uteblivet svar är väl också en form av svar. Även om det är lite trist att konstatera här att det tycks vara Centern och Miljöpartiet som är intresserade av de här frågorna. Men jag hoppas ju att kanske fler vill ge sig in i den här debatten och vara lite aktiva och intresserade. För att få lite proportion på det hela så tänkte jag faktiskt börja med att citera ur Artdatabankens rapport om tillståndet i den svenska skogen. Som kom i höstas och där kan man bland annat läsa så här. Anledningen till att 3 av 4 rödlistade skogsarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar. Utformningen av skogsbruket och särskilt trakthyggesbruket bedöms därför vara den faktor som har starkast negativ inverkan på skogens arter. Sedan 1950-talet så har 60% av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats. Omvandlas till produktionsskogar. Inom 20 år så kommer samma omvandling att ske för all äldre skog som finns kvar utanför skyddade områden. Med dagens utveckling kommer då 5% av Sveriges produktiva skogsmark att bestå av skyddad skog. Övriga 95% kommer att vara produktionsskog. Och detta är ju mardrömslika siffror för den som bryr sig det minsta om naturen. Och man kan ju fråga sig då, vad kan vi i Hässleholms kommun göra för att göra någonting åt den här skrämmande utvecklingen? Och faktum är, the good news, vi kan faktiskt göra ganska mycket. Hässleholms kommun är den 13:e största markägaren i Skåne. Och det som Hässleholms kommun gör i sina skogar, det har väldigt stor betydelse. Så det är positivt. Med detta sagt så kan jag konstatera att antingen så har jag och Lars-Göran Wiberg, som ju får representera kommunledningen i dessa sammanhang, helt olika uppfattningar om vad som är professionell skogsförvaltning. Eller också lever vi i helt olika verkligheter. Min uppfattning är att vi i Hässleholms kommun inte ska bidra till den negativa utvecklingen som Artdatabanken redovisar. Jag tycker inte att vi ska hugga ner våra naturskogar och ersätta dem med artfattiga produktionsskogar. Den så kallat professionella organisation som kommunen idag använder sig av förespråkar därmed just detta. Kalhyggen, monokulturer. Resultaten har knappast kunnat undgå någon. Och den som inte har sett mållandskapen ute på Hovdala på plats har kunnat ta del av dem via media. I sitt interpellationssvar ger Lars-Göran Wiberg intrycket av att det beramade hygget vid punkt 41 ute på Hovdala var en olyckshändelse och en engångsföreteelse. Men tyvärr är det inte så. Och hade det inte varit för att det hygget av en slump uppmärksammades, så hade också det hygget varit fullt med granplantor idag. Håller där.
Tack för tack. Det. Och då går det till Per Palmgren, Moderaterna, och sen är det Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna.
Tackar ordförande, fullmäktige och Jeanette. Det är inte bara Centern och Miljöpartiet som är intresserade av gröna frågor. Det finns fler. Men jag skulle vilja ställa några frågor till dig istället. Du skriver i tredje stycket i brödtexten här som gäller Österås. Hur entreprenörerna härjat fritt och ödelagt naturskogen. Jag skulle vilja fråga, hur långt ifrån den här nyckelbiotopen som du talar om härjade man fritt? Och nästa fråga är, du anger på åtminstone två ställen ett uttryck som heter uthålligt skogsbruk. Vad är definitionen på det? Tack.
Så det är Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna, varsågod.
Tack ordförande, fullmäktige ledamöter. Tycker du bra, Jeanette, att du belyser att det finns problem i Sverige med skogsbruk och att man kalhugger på många ställen och inte tar hänsyn till nyckelbiotoper etc. Men den bilden vi finns inte riktigt här i Hässleholm. Minst inte i Hässleholms kommuns ägo. Det är som Lars-Göran Weber säger, bara att det var en rejäl tavla ute på Hovdala. Det är inget snack om det. Men det är trots allt bara en liten bråkdel av vår totala skogsinnehav som har varit drabbat. Hässleholms kommun är snarare tvärtom en god ägare av sin skog. Och att vi utökar andelen lövskog istället för att vi har mycket barrskog, det är precis det som ligger i den linjen vi ska göra. Så jag tycker nog att du svartmålar lite grann. Sen är det klart att i riket som helhet så kan jag nog hålla med dig om att det finns för mycket kalhygge. Det finns alldeles för dålig hänsyn tagen till naturskog. Men det är inte vår uppgift här i fullmäktige att ta hand om Norrland. Så jag tycker nog att du var lite tuffa. Vår uppfattning från Sverigedemokraterna är i alla fall att vi är en god skogsägare. Tack.
Lars-Göran Wiberg, Centerpartiet, och sen så Jeanette Hallander.
Ordförande, fullmäktige, även jag har två frågor här. De kräver lite bakgrundsresonemang så de kanske blir lite långa, men det blir två frågor. Jag har grubblat en del på din andra fråga. Vad görs för att säkerställa entreprenörer som har kompetens inom uthållighetsskogsbruk ges möjlighet att delta? För det första kan man fundera rätt länge på vad begreppet uthållighetsskogsbruk är. Per var inne på det. Men jag tror att det är jag tror att du menar ungefär det som kallas just nu Lübeck-modellen, eller med äldre ord blädning. Jag vet inte. Men det jag vet är att jag träffade Södras människor i förra veckan i ett annat sammanhang. Och de berättar då att Södra i sin rådgivning tar upp alternativa skötselmetoder. Man talar om fördelar med dem, man talar om nackdelar med dem. Och sen är det upp till markägaren att välja. Och då funderar jag lite grann på det som står ett par stycken upp. Att du skriver här att när en enda stor entreprenör vinner, tyder detta på att upphandlingen sköts bristfälligt och citat att de volymmässigt mindre men kompetensmässigt mer utvecklade entreprenörerna missgynnas. Jag skulle gärna vilja ha lite konkreta exempel på vilka du tänker på. Det kan vara bra för mig att veta. Andra frågan är att jag konstaterar att Hovdala måste skötas. Ni såg bilderna här som var ett resultat av skötsel under lång tid. Om vi kan konstatera att jag tror inte att det finns någon i fullmäktige och garanterar att inte i Hibabs styrelse och inte kommunstyrelsen heller som vill att vi ska sköta skogen med målet att få ut maximalt med pengar. Det finns ingen som tycker detta. Men man kan konstatera att gör man ingenting så ska man inte tro att skogen ser ut alltid likadant som den ser ut idag. Den förändras, den växer, den utvecklas. En del tycker det är bra att det är massor av döda träd, en del tycker det är mindre bra, det ligger i betraktarens öga, men den förändras. Det man också kan konstatera om vi egentligen oberoende om vi tittar på Hovdala eller vi tittar på kommunens skogsinnehav, men det är tydligare på Hovdala, är att det finns kostnader. Det måste skötas vägar, man måste hålla landskapet öppet. Man måste ha de här lederna, de här informationsskyltarna vi är så stolta över för att det ska vara tillgängligt. Jag tycker att det är rimligt att en del av avkastningen från skogen används till detta. Om Miljöpartiet inte tycker det så skulle jag vilja veta, vad tycker du att pengarna ska tas i kommunens kassa för att sköta Hovdala?
Det var två frågor.
Tack för det. Då går ordet till Jeanette Tillander om Miljöpartiet. Sen är det Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod, Jeanette.
Tack. Det var väldigt många frågor där och jag antecknade för fullt. Det är möjligt att jag har missat någon. I så fall så hoppas jag och tror säkert att det finns de som kommer att påminna mig. Om vi börjar med Per Palmgren då. Jag har skrivit här nyckelbiotop härjat fritt och minns inte exakt hur frågan löd. Men det var väl ungefär någonstans att hur långt det var till den här nyckelbiotopen. Och ärligt talat har jag ingen aning. För jag har inte mätt upp det avståndet. Det jag kan konstatera är att man har lämnat en stor remsa. Och remsor är kanske inte så himla mycket att snacka om, tycker många. Men om man betänker till exempel alla vägrenar i Sveriges land. Det är en yta sammanlagt så stor som hela Öland. Och det där är en 30 meter bred remsa ungefär. Flera hundra meter lång. Så det är minst ett hektar som man har tagit helt i onödan. Och det var det. Uthålligt skogsbruk, ja det är precis vad det låter som. Det är ett skogsbruk där man inte tar mer än tillväxten. Där man inte ödelägger hela ekosystemet. Utan man tar träd som är avverkningsmogna. Man skulle lika gärna kunna kalla det för jordgubbsmetoden. Man plockar liksom helt enkelt de jordgubbar som är mogna. Och de andra tar man inte och slänger in någon slags skräphög. Utan de låter man ju stå kvar naturligtvis. För att de gör nytta och de kan bli mogna så småningom. Man kallar det även kontinuitetsskogsbruk. Lübeck-modellen använder man. Där ingår en hel del annat i Lübeck-modellen också. Södra, tagit upp detta nu har jag skrivit. Ja, det är ju en medlemsorganisation. Och det är klart att de kan ju inte göra som de stora drakarna som drar utomlands när skogen inte finns kvar längre. Så visst, jag förstår att de har ekonomiska problem och de tar upp det här för att det börjar bli en väldigt angelägen fråga för Södra. Det var det. Sen ska vi se här. Patrik, ja, du tyckte att man skötte det här jättefint. Jag tror inte du hade någon fråga. I så fall får du återkomma med den? Nej. Ingen vill ha uttag med maximalt med pengar har jag skrivit här, och det var väl Lars Göran som pratade om detta. Det är ju glädjande att det inte är det som man ser som ett första värde, och det hoppas jag verkligen att man gör. Samtidigt så kan jag tycka det är lite konstigt att man då sätter det i motsatsförhållande, att maximalt med pengar och en god och uthållig skötsel av skogen, att det på något sätt skulle stå ett motsatsförhållande. I våra grannländer, Danmark, Tyskland till exempel, där man har gjort forskning på området, så visar det sig att den absolut bästa avkastningen får man med kontinuitetsskogar. Producerar alltid minst 25% bättre än de här modellerna som med trakthyggesbruk som vi använder oss av i Sverige och Finland. Sen har vi det här med entreprenörerna. Ja, jag har ju pratat med vd:n på IBAP sen jag skrev det här. Och jag har ju förstått att man gärna vill ha en stor entreprenör, för man tycker att det är praktiskt och man slipper ha så många människor som man ska hålla kontakt med, och det minimerar då risken för att det ska uppstå fel och brister och så vidare. Och det kan jag ha full respekt för, det resonemanget.
Jaha.
Ja, jag får nog återkomma ifall tiden börjar ta slut.
Ja, ja, det går bra. Tack för det. Så går det till Tommy Nilsson, Socialdemokraterna. Varsågod.
Ordförande, fullmäktigekamrater. Jeanette Lander sa i sitt första inlägg att det var bara Miljöpartiet och Centerpartiet som är intresserade av skogs- och naturvårdsfrågor. Det står en i talarstolen nu som också har ett genuint intresse av det, även om jag inte kan alla de här speciella avverkningarna och liknande. Vi är ganska många som är ute och rör oss på bland annat Hovdalaområdet. Princip varje vecka för att se hur det utvecklas där. Och ser med glädje hur delar av Hovdalaområdet utvecklas som vi själva vill. Och ibland är det delar som inte utvecklas som vi vill. Bland annat ditt hygge som du nämner. Men vi har faktiskt, jag sitter själv också med i HIBAB ihop med en del andra här i fullmäktige. Och vi har faktiskt i HIBAB fört diskussionerna om att inte bara ha hyggesavverkning, utan att vi skulle se om vi inte kunde hitta andra former, lite mer att gallra ut och sådant. Det är en ganska jobbig och svår process som jag har förstått det, och det tar lite tid innan man kommer dit hän och börjar med detta. Men jag kan glädja dig med, Jeanette, att ganska stora delar av HIBAB styrelse är inne på den linjen faktiskt. Inte i allt, men även att i vissa delar göra det i alla fall. Sen en reflektion jag fick när jag såg Lars Görans fina bilder här i det här bildspelet. Var det som en gång var hygge. Och som det en gång var en väldigt, väldigt debatt om. Jag tror det är minst 25 år sedan. När militären skövlade hela backen uppifrån storsätta trädhuset där och neråt. Idag är det ingen som vill vara utan denna marken. Idag vill man ha den som den marken är. Även om det inte var naturligt när man skövlade detta. Så ibland kan kalhyggen också ha positiva effekter. Men vi är flera, Jeanette, som faktiskt har både skogs- och naturvårdsintresse i denna kommunen.
Då går det till Peter Groth, Miljöpartiet. Sen är det Lars-Jan Wiberg, Centerpartiet.
Ordförande, ledamöter och åhörare. Den här frågan har egentligen diskuterats lite grann mellan skål och vägg, så att säga, under ganska lång tid. Och jag har uppfattat att det finns en uppfattning, en ganska allmän uppfattning om att kommunens skogsskötsel inte är den optimala i och med att den är uppdelad på olika ställen. Att HIBAB sköter ett område och tekniska avdelningen som det heter nu sköter ett annat. Och kommunikationen är inte alltid den bästa. Lars Göran tar upp kommunekologen som man menar inte är en kommunekolog, för man benämns som en kommunekolog. Jag tycker att den formuleringen är lite anmärkningsvärd med tanke på att du talar regelskap och att du också är kommunalråd, så borde du ha den bilden ganska klar för dig. En reflektion som jag har är, har du konsulterat honom i den här frågeställningen också? Eller har du enbart diskuterat det med de som du brukar diskutera med? Det är en frågeställning. Sen läser jag svaret här och jag kan säga att jag är ingen skogsmänniska, så jag kan inte de här frågorna så jättebra, men när man läser de här svaren så får man en del funderingar. Jag tar dem, saxar dem rätt ut ur det svar som Lars Göran har skrivit. I planen så tar man då särskild hänsyn till rekreation och kulturminnesvård. Och sen står det i meningen under då att man, att enligt Lars Görans uppfattning då, så är förvaltningen av kommunens skogar i högsta grad professionell. Men det är lite olika saker, att man först har en plan och sen, om man sen verkligen följer den planen i förvaltningen. Så att den, där finns det ett glapp i resonemanget. Följs planerna fullt ut? Det är min första frågeställning kring detta. Och det här är väl det viktigaste, mest intressanta är det här att nu har vi ju ett dokument, svart på vitt, vad kommunledningen har svarat. Nu kan vi gå ut och fråga runt om i kommunen och bland olika intressenter. Stämmer det svar som vi har fått? Är allting följt? Är alla åtgärder som har gjorts ute på området, dels Odala men även på andra ställen, följda? Har man följt de uppgjorda planerna? Fanns det till exempel då, som står här, inskrivet i skogsbruksplanen att området ute på Österås skulle kalhuggas? Det är mycket möjligt att det gör det, men det ska bli intressant att göra en uppföljning av det.
Ja. Är du färdig?
Nej, men jag kan komma tillbaka. Ja, nej, jag kan komma tillbaka. Då sätter jag upp mig
på listan. Du talar färdigt så att säga.
Okej.
Bryta meningen.
Nej, men jag har flera punkter kvar. Ja.
Ja, men är det långt så du kan ju begära ett nytt...
Ja, du begär ett nytt ord i sådana fall. Det är ordet på nytt. Det har flera punkter kvar. Det var ett långt svar, så att det blir så många frågor.
Ja, men du får komma tillbaka. Det är fritt. Så. Ja, tack så bra. Ja, Lars-Göran Wiberg och sen är det Jeanette Tillander.
Ordförande, fullmäktige. Jag blev glad när Tommy var här uppe och kommenterade bilderna. För det var precis det som var ett av mina mål vid de bilderna. Att visa, jag tror det är 3 eller 4 stycken av de här bilderna som visar, om jag använder det ordet, gamla kalhuggen. Eller att det som militärerna hugg ner väldigt mycket av andra skäl. Och jag blev väldigt glad att du har noterat det. Att de bilderna här, de här fina bilderna som vi visar, är ett spår av dels mänsklig påverkan. Och dels så, det som förmodligen var oerhört känsligt när det här hände, att man då högg ner väldigt mycket av den stora skogen. Min minnesbild, jag kan minnas fel, är att någonstans, om jag är försiktig, 15% plus minus av Hovdalas areal är, av skogen på Hovdal är avsatt till NS-bestånd, alltså då särskild skötsel. Det ligger någonstans där. Och som jämförelse brukar det ligga på privata fastighetsägare någonstans runt 5. Följs planen? Ja, vad jag vet gör den det. När det gäller Österås så är det viktigt att veta att en del av det här var ju då exploateringsmark där man då ändrade saker till. Det är lite svårt att lämna gallringsskog där man ska bygga någonting annat. Den marken som sen gallrades vid sidan om, där har jag varit och tittat, det är en lövskogsgallring. Jag tycker den ser bra ut. Sen vet jag att när det gäller sån här löv, den växer så oerhört fort så du kommer inte känna igen den 2 år senare.
Men det jag ser är gallringsskog. Jag ska gå hem och undersöka, för jag blir svaret skyldig på hur långt det är till den här naturbiotopen. Men det är någon viskade mitt öra, det vet jag inte. Jag ska kolla det, om säger 500-600 meter. Jag står inte för den siffran, jag ska gå hem och kolla den. Men man antyder att det är ganska långt. Tommy han säger då att vi tittar över Hovdala det här löpande och min uppfattning är att Hovdala måste skötas olika på de olika delarna. Och det kan vara, och olika betyder precis olika. Det betyder då att om vi då använder de här termerna att det kan vara då småskalig skogsbruk på något ställe, att det kan vara gruppställd blädning på något ställe och det kan vara tätortsnära skogsbruk på något ställe. Och när jag ändå är inne på den listan så finns det hur många ord som helst som beskriver skogsbruk. Jag skrev upp några här. Uthållig skogsbruk använder du själv. Lübeck-modellen är en annan. Blädning är en tredje. Gruppställd blädning nämnde jag. Trakthyggesbruk, tätortsnära skogsbruk, storskalig skogsbruk, småskalig skogsbruk, produktionsskogsbruk. Det finns mängder. Problemet med detta är att det finns ingen exakt definition vad det är. Så mycket av det här tolkas av den som använder orden. Jag ska försöka, herr ordförande. Mycket av det här är det bra eller dåligt ligger i betraktarens öga. Och om det är rätt eller fel tar väldigt många år innan man vet. Men det jag vet med säkerhet att mark måste brukas olika. Beroende på att marken är olika. Beroende på att målen är olika. Och vi måste bruka Hovdala olika på olika delar. En del ska vi inte bruka alls. En del kanske ska bruka på det sättet du säger och andra på ett tredje. Tackar.
Tack för det. Det går ordet till Jeanette Tillander, Miljöpartiet. Varsågod. Sen är det Per Palmgren, Moderaterna.
Ja, ordförande, fullmäktige kollegor, åhörare. Det är glädjande att fler blandar sig i den här debatten. Och glädjande att så många tycks intresserade ändå, även om man tittar på bilderna här tycker det är väldigt fina bilder naturligtvis. Jag har ju bildspel hemma som kunde visa precis på en helt annan bild, men jag visste inte att det var fritt fram att visa bilder här idag, så jag tog inte med mig dem. Ja. Men jag kan visa dem för dig, Lars-Jan, ifall du vill vid tillfälle. I det här svaret då så hänvisar Lars-Göran Wiberg till skogsbruksplanen som ju är ett dokument som man har till hjälp för att se dels vad skogen innehåller, hur den ska skötas, förslag på åtgärder och så vidare. Jag undrar dock lite, här står i svaret först då att kommunens skogsbruksplan är från 2010 upprättad enligt den modell som SLU Skogsstyrelsen tas fram speciellt för kommuner och landsting. Och sen har man då HIBAB skogsinnehav och då är det skogsbruksplan från 2008. Och jag förmodar att det är två olika skogsbruksplaner vi talar om där. Jag vill bara ha det klart för mig. Och det är ju glädjande att HIBABs målsättning med Hovdalområdet till exempel är att öka andelen lövskog. Men min fråga helt naturligt kommer då, var förutom på punkt 41 har man planterat löv på Hovdala? Där man blev mer eller mindre tvungen. För inventerar man området ute på Hovdala så ser man att man har huggit ner visserligen en hel del monokulturer av gran. Men man har också huggit ner en hel del trevliga blandskogar med lövdominans i. Och ersatt med antingen planterad gran eller planterad lärk. Monokulturer alltihop. Och det är lite såligt att se, så jag förstår inte riktigt hur den här liksom lövandelen ska kunna öka. I skogskubikmeter förstår jag det. Ja, visst, för lövskogen står kvar där längre och så länge den står där och växer så är det klart att du ökar antalet skogskubikmeter. Men hur den ska kunna öka som andel, det har jag svårt att förstå. Och när det sen gäller FSC och PFC-certifieringen så går ju åsikterna isär om vilken funktion de fyller. Tyvärr så används ju ofta de här certifieringarna då som någon slags alibi eller greenwash som man brukar kalla det för. När man vill då få ett aktuellt skogsbruk att framstå som kanske lite mer naturvänligt än vad det är. Och det vi kan säga med säkerhet det är ju att till exempel då Skogsstyrelsen som Lars-Göran Wiberg hänvisat till tidigare. De har konstaterat att under 2011 förra året alltså. Då var det 4 av 10 avverkningar som inte uppfyllde de uppställda kraven på miljövänlighet. Och vi kan också konstatera att Sveriges största miljöorganisation, Svenska Naturskyddsföreningen, de lämnade FSC redan 2010. Och varför gjorde man det? Jo, det gjorde man för att man, citat, sa så här att systemet brister både i nivån och i efterlevnaden av kraven. Regelbrotten är många. Konsekvenserna för de skogsföretag som inte följer reglerna är marginella. Och tyvärr så är punkt 41 på Hovdala ett typexempel på just detta. Tack.
Tack för det. Innan Per Palmgren får ordet så har vi en närvarofråga här. Varsågod.
Leif Nilsson har lämnat sammanträdet och jag ber Stig Hansson tjänstgöra.
Stig träder fram. Bland de beslutande, och sedan har vi 2 talare kvar. Det är Per Palmgren, Moderaterna, och Peter Groth, Miljöpartiet. Varsågod, Per Palmgren.
Tack, herr ordförande. Jag ställde 2 frågor till Jeanette och det gäller Österås bland annat. Och svaret var väl ungefär, vid närmare betraktelse har jag ingen aning. Det gällde hur nära man härjade fritt och ödelade skogen in till den här nyckelbiotopen. Jag har mätt avståndet till 592 meter fågelvägen. Man var inte ens i närheten. Då lämnar vi det. Sen svarar du på frågan om uthållighetsskogsbruk. Och det är väl det som Lars-Göran också sa, det kallas för kontinuitetsskogsbruk. Blädning, eller som kanske fler känner till, en form av baggböleri som det hette förr. Man snodde det göttaste av allting. Under de senaste 100 åren så har produktionen av virke i det här landet ökat med ungefär 100%. Och den enda orsaken till det är att man gick ifrån det här kontinuitetsskogsbruket till det som man lite snyggt kallar trakthyggesbruk eller kalhyggen. Den forskning kring det här har pågått i ungefär 150 år. Och under de senaste 50 åren så har forskare inom skogsproduktion varit eniga om att man når betydligt högre produktion med trakthyggesbruk. Sen är det kanske inte önskvärt att man ska producera max alltid, va? Men så är det. Och hela det svenska skogsbruket omfattar ju det här synsättet som bekant. Samband, nu kommer jag till lite sådana här fackuttryck, men det går inte att hjälpa. Sambandet mellan ståndortsfaktorer och markens förmåga att producera virke, det bestämdes för 40 år sedan med hjälp av skog som anlades för idag 60-200 år sedan. Och de senaste 50 åren så har skogen efter avverkning föryngrats intensivt med markberedning, med sådd eller plantering. Ofta med genetiskt urval av frö och plantor. Så en erfarenhet är att yngre och medelålders skogar växer betydligt bättre än vad man normalt skulle kunna mäta upp med de här ståndortsfaktorerna som det kallas. Och slutsatsen blir att produktionsförlusterna vid den form av skogsbruk som du talar om jämfört med det som jag föredrar är ungefär 40%. Och inte alls de siffror du nämnde. För framtiden så är den siffran förmodligen underskattad eftersom vi får ett allt bättre genetiskt material. Så produktionsförlust i min värld är detsamma som ekonomisk förlust. Sen är det som jag sa, det är inte säkert att man ska ekonomiskt maxa skogen. Men man ska känna till då att kontinuitetsskogsbruk, det kan innebära degenerering. Vid avverkning så tar man de bästa träna och kvar blir de något sämre. Nästa gång så tas de bästa av de här något sämre och så vidare. Så nya plantor och frön kommer från allt sämre inavlade föräldrar eller träd, som man skulle kunna uttrycka det. Tack!
Ja. Peter Groth har begärt ordet och sen så är det Jeanette. Varsågod, Peter Groth, Miljöpartiet.
Ja, Per Palmgren, det är väl ungefär där striden står, så att säga. Jag är ju som sagt ingen skogsmänniska, även om jag har sågat mig i handen. Så
är det ju inte enbart då. Alltså jag har varit inne och kollat lite grann också och läst naturligtvis på de olika definitionerna, de olika typerna. Och det är just där striden står. Alltså vilken typ av bruk, skogsbruk, är det mest lönsamma med dagens, med det som är känt idag? Och man kan inte, som jag har förstått i alla fall, det lilla som jag har hunnit läsa, inte jämföra Lübeck-modellen exempelvis med beredningsbruk. Utan det är en äldre form som inte används på det sättet idag. Utan man har ju helt utvecklat nya former med en ny teknik, ny kunskap, där man får en produktion, ett annan form av kontinuitetsskogsbruk. Och enligt de andra uppgifterna då, så är det ett bättre lönsamt skogsbruk enligt det som jag har läst. Men sagt, det är ingen politisk fråga, utan det är ju antingen eller, utan det är forskningens fråga som får avgöra det. Sen finns det då andra frågor som vi kanske ska fundera på här i kommunfullmäktige, och det är egentligen vad ska vi ha skogen till. Och det finns ju faktiskt andra värden än enbart produktionsvärden, som Per Palmgren vill prata om. Man pratar på Skogsstyret till exempel om skogens sociala värden. Alltså när man ska värdera skogens värde för ur rekreationssynpunkt, ur turistisk synpunkt till exempel också. Och där finns det ju enligt vissa bedömningar, beroende på i synnerhet då tätortsnära skog som vi pratar om här, helt andra värden. Alltså där kan man utnyttja skogen på ett sätt som i värde då vida överstiger det som man skulle kunna få ut av produktionsvärde. Man kan till och med använda den som form av så klinisk behandling av olika sjukdomar i form av terapi. Finns det också ett projekt som SLU driver, som jag hade tyckt att varit väldigt intressant att om vi skulle kunna titta vidare på. Och det är allt det här som jag saknar, det var det som jag inledde förra gången med, att det har diskuterats lite grann, men olika, alltså vad vi ska ha skogen till och hur vi ska planera skogsskötseln, men vi har aldrig kommit loss. Jeanette sa inledningsvis att det var bara Miljöpartiet och Centerpartiet, håller inte riktigt med om det sista, som har visat intresse för skogen ur andra värden så att säga än det rent produktionsmässiga, vilket Tommy Nilsson reagerade på. Men trots allt är det så att de tre kommunalråden har ju inte gjort någonting. Utan de senaste 10 åren har det ju varit en viss sammansättning i kommunstyrelsens arbetsutskott, de som leder det politiska arbetet, och det har inte hänt någonting på det här området. Så att det är lätt att säga att man är intresserad, men jag tycker det är bättre att bedöma de gärningarna som man ändå kan åstadkomma. Jag återgår lite grann till, om jag hinner, till texten här. Och det är då det som står om, Jeanette var inne på det också, målsättningen att öka lövskogen inte bara som andel av den totala skogen utan också i absoluta tal skogskubikmeter. Jag tolkar det som att den huvuddelen är att man ska prata om andelen av den totala skogen som ska öka. Men när jag är ute och tittar, jag bor i området, så ser jag i princip ingenting som är planterat med lövskog, utan det är gran och lärk i monokulturer. Det är det enda jag ser som är nyplanterat. Och det tycker jag talar ett annat språk än det som jag har hört gällande här. Ja.
Tack för det. Och då går sista ordet till Jeanette Tillander, interpellanten. Varsågod. Miljöpartiet.
Tack för det. Ja, till att börja med det här med produktionsskogar, ekonomiska modeller, vad som är mest lönsamt och så vidare. Jag kommer inte spilla så mycket tid på det eftersom det här är sista ordet. Utan jag kan bara konstatera att Per Palmgrens kalkyler bygger helt och hållet på att det aldrig stormar, kommer aldrig skada insekter och så vidare. Och det här med degenerering var mycket, mycket märkligt resonemang med tanke på att man tänker att det står flera träd som är olika stora, så kommer förmodligen fröna på samma moderplanta. Och sen har de haft olika förutsättningar när det gäller ljus och så vidare, och därför har något blivit stort och de andra håller sig tillbaka. Men de tar fart när de får nytt ljus. Genomgående i den här debatten har varit att man vill försöka göra punkt 41 till ett undantag. Det där är liksom en one-timer, det händer mycket, mycket sällan att man beter sig på det här sättet. Och det är knappt ens något lagbrott, det har man i alla fall inte konstaterat. Men jag menar, om någon stjäl min bil och jag kommer ut på morgonen och den är försvunnen, så kan jag ju konstatera att det har begåtts ett brott, även om jag inte kan säga klart vem det är som har gjort det. såklart. Och det är det som håller på att utreda. Så att det här är lagbrott begångna, det behöver vi nu inte diskutera. Och det handlar ju dessutom inte bara om en avverkningsanmälan, utan det handlar också om brott mot fornminneslagen där man har kört sönder röjningsrösen och annat. Och det är inte det enda stället som man har gjort detta på. Man vill också få det att framstå som att allt det här sker liksom enligt någon slags väldigt väl genomtänkt plan. Och att man verkligen följer den planen. Och jag skulle vilja säga att det jag har sett, det tyder på precis raka motsatsen där ute. Jag var tvungen att hämta in från Skogsstyrelsen den här ansökan som man har lämnat in angående bidrag till den här nyanläggningen av lövskog. För nu har man ju planterat det här hygget med ek och björk och lite fågelbär och lind. Och då står det tydligt svart på vitt i den här ansökan som man har lämnat in. Och det hade man en rådgivning i fält den 25 januari i år. Och då står det nulägesbeskrivning av det här hygget. Och här står klart och tydligt att föryngringsyta som har markberetts omedelbart efter avverkningen i samband med andra markberedningar på fastigheten. Denna är utförd innan tankarna på ädellövplantering uppstod. Hoppsan! Det är precis som jag säger. Hade vi inte upptäckt det där hygget så hade det stått gran idag. Och det är inte det enda området. Där finns fler. Så att, åk gärna ut och titta. Och avslutningsvis så skulle jag bara vilja säga att jag tycker nog att det kan vara lönt att snegla lite över kommungränserna till Kristianstad möjligen. Se hur samtliga våra faktiskt partikollegor i den kommunen har kommit fram till en väldigt fin lösning när det gäller Bockebodaområdet. En lösning som alla vinner på, där vi slipper plocka pengar från en av Hibabs verksamheter och lägga in det i en annan. Och där vi också garanterar en verkligen långsiktighet för det här området och inte bara några år framåt i taget. Tack!
Tack för det. Det är faktiskt Tom Nilsson som har begärt ord för några korta meningar. Socialdemokrat i hand. Varsågod.
Tack ordförande och tack fullmäktige kamrater. Jag ska fatta mig väldigt kort. Och det är lite grann en replik till Peter Groth. Han säger att nu har det under så många år och så många mandatperioder suttit ett antal personer som kommunalråd och kommunstyrelsen sa ut, som inte är intresserade av skog och inte som gör någonting för att leva upp till det man själv säger om skog. Jag skulle vilja säga motsatsen. Ibland handlar det också om att göra naturen och skogen tillgänglig. Tillgänglig för dig och mig så att vi kan komma ut, göra de här upplevelserna som man så ofta vill göra ute i skogsmarken. Och där tycker jag faktiskt att vi och våra företrädare har gjort ganska mycket för att göra skogen i Hässleholms kommun tillgänglig. Med vandringsleder, med mera, med de här strandängarna runt Finjasjön som också ligger i det här. Jag skulle vilja säga att jag har varit med den före detta kommunekologen som vi hade ute på exekutioner ett par, tre gånger. Där vi har tittat på vad kan vi göra åt vattendragen i skogen. Vad kan vi göra åt exempelvis strandängarna. Och jag ska säga att jag såg inte många miljöpartister där.
Ja, du får ha sin sista replik på detta som liksom... Några ord i alla fall. Peter Groth, Miljöpartiet.
Vi har ju tyvärr inte haft så många kommunalråd som har kunnat följa med på de exekutionerna hittills. Och sen har vi kanske träffat henne och varit ute och gått i de sammanhangen vid andra tillfällen. Sen var det inte riktigt den typen av frågeställningar. Jag håller med om att det har gjorts mycket bra med många vandringsleder och stigar och annat. Men det var inte riktigt det som den här debatten har handlat om, utan det är skogsskötseln i största allmänhet. Det är det som den här debatten har handlat om.
Ja, tack för det. Interpellationen är därmed besvarad, sa jag.